Just med anledning av den här nya filmen om Helene Kjærbeck så tänkte jag faktiskt att vi skulle damma av lite sådana här minnen som då Ekenäsbor har av den här konstnären. Och du har gjort en hel del intervjuer med människor som på något sätt då har haft kontakt med henne. Främst under tiden då som hon bodde i Ekenäs 1925-1941. De här intervjuerna så utmynnar också i en bok som jag håller här i min hand. Inte direkt ny, den kom ut för typ 10 år sedan. Hon drog sina streck, vi minns henne, Helene Kjærbeck i Västnyland. En bok av Tove Virta. Innan vi går in på just de här minnena som Ekenäsbor har och har haft av Helene Kjærbeck, så måste jag ju fråga dig, Anne, att hur kom det sig överhuvudtaget att du började samla in de här minnena lokalt om den här konstnären?
Vid det skedet hade jag redan gjort mina dramaguidningar i ungefär 1 års tid och märkte att många ville komma fram och berätta sina historier. Och samtidigt tyckte man här lokalt, och då var det Västnyländska kultursamfundet som tog lite i det att det skulle vara värdefullt att samla de här berättelserna. Och så började jag ju förstås be om kontaktuppgifter till dem som kom och berättade sina historier, och så besökte jag dem på nytt och intervjuade och bandade in deras berättelse. Och det ena gav det andra, så det kom alltid liksom flera tips längs med.
Och det var kanske, kan man säga, i grevens tid att de här intervjuerna gjordes. Visst gjorde de för ungefär 10 år sedan, inte sant?
Det är ungefär 10 år sedan, och flera av dem som jag intervjuade var då i 90-årsåldern. Så att de flesta av mina det här kontakter så finns inte med bland oss mera. Så att det var faktiskt tur att vi gjorde det då vi gjorde det.
Och nu, på grund av det, så kan man alltså veta ganska mycket av till exempel hur hennes liv då såg ut här i Ekenäs. Men vad är det för minne som har fastnat kanske starkast hos dig när du kommer ihåg de här intervjuerna och arbetet med den här boken?
Det var nog alla det här besök jag gjorde hos Märta Sundström. Hon var alltså då brorsdotter till Helens hyresvärd och besökte gården ofta, riktigt som liten och sen också i ungdomsåren. Och hon hade så många egna minnen av Helen, så det var kanske det som berörde allra mest.
Och vi ska faktiskt få höra några minnen av Märta Sundström här om en liten stund. Jag har hittat i arkivet faktiskt en intervju som vi har gjort här på Yle med henne för, jag skulle säga att det är drygt 10 år sedan, jag tror att det var 2007 faktiskt som den intervjun gjordes. Men överlag, om man då tittar på Helene Kjærbecks tid i Ekenäs, vad skulle du säga, vad hade Ekenäsborna för uppfattning om den här konstnären som kanske inte då var så väldigt känd? Hon har ju höjts till skyarna mycket långt sedan, förstås i slutet av sin livstid, men också nu så här efter sin död.
Och det allmänna intrycket då när jag intervjuade människor var ju det att det var nu en tant som var kanske, man var lite rädd för henne. Hon hade varit mörkklädd och satt i parken i Käppaträdgården, man vågade inte riktigt gå nära. Det här är ju sådana som då var barn förstås, när de såg henne sitta där. Och man hade kanske på ett annat sätt respekt för äldre människor också på den tiden. Så man sprang nu bara fram och frågade, vem är du och vill du måla mig? Så det här, man visste om att hon fanns, men man kände henne kanske inte.
Och hon var ju väldigt, väldigt inne i sitt målande. Men hon kanske inte syntes till heller i stadsbilden så väldigt mycket. För fysiskt var hon ju inte så bra skick. Hon hade visst en skada redan från barndomen som gjorde att hon gick ganska dåligt.
Det hade hon, och hon hade lätt att få influensa och så att hon rörde sig inte väldigt mycket bland folk. Men hon tog sig en kort promenad ner till Käppaträdgården. Det var fråga om några hundra meter. Och så kunde hon senare ibland åka ut och titta på staden. Bland annat hyresvärden skaffa en bil och tog henne runt på rundturer. Så hon tyckte nog om att titta på nya vyer och så. Men inte kanske så att hon promenerade till torget och stod och pratade med folk där.
Nej, och nu kan man förstå att hon ville titta på nya vyer. Det var mycket som hon också senare målade och sparade också för framtiden. Men jag har förstått att hon visst hade en skylt på dörren där det stod att hon helst inte ville ha besök. Man skulle lämna konstnären i fred när hon målade.
Den allra första tiden då hon bodde i Ekenäs så stod det en skylt. Ingen mottagning under ateljétid. Men det var kanske någon som sa någonting om det. Så sen var det hennes hyresvärd Eskil Bäckman som installerade en ringklocka istället. Men då kunde hon hålla dörren låst och så fick man ringa på om man hade ärende.
Och till en början så stod det väl visst också Kjörbäck på dörren, men i ett senare skede så fick hon väl byta ut sitt namn där på dörren för att det inte skulle vara för mycket folk som knackade på.
Ja, det var några obehagliga situationer. Det var bland annat en man som kom och ville på något sätt köpa kanske. Han utgav sig för att vara en konstsamlare eller konstköpare. Och han tog väl med sig någonting när han gick därifrån utan lov. Så det var hon väldigt upprörd över i ett skede.
Mm, det kan man ju förstå. Jag pratar alltså med Anne Ingman och vi minns lite tidigare från det förgångna. Det vill säga tiden då Helen Kjörbäck bodde i Ekenäs. Alltså från mitten av 20-talet fram till början av 1940-talet. Och kan man säga så också att det har fastnat en del Ekenäsbor också på duk. Hon har alltså målat av en del Ekenäsbor. Och vi ska nu få höra ett minne av en av dem, nämligen Carl Gustav Blomberg. Det var hans far som var gårdskar på perspektivet 2, där huset, alltså där Helen Kjörbäck bodde i Ekenäs. Och det var faktiskt ganska sällsynt att hon använde män eller pojkar som modeller, men Carl Gustav var alltså en av dem. Och han satt modell då för den här målningen som skulle kallas Gårdskarens son. Och den här intervjun är från 1984 och digitaliserad i förra veckan. Så det kanske hörs att den är lite äldre. Lite problem med hastigheten här. Men vi ska ändå höra Carl Gustavs minne också från det här.
Men det som var det märkvärdiga var det att jag aldrig fick se det hon målade. Utan hon det där tyckte då att hon hade jobbat riktigt länge och var trött, så tackade hon och det där, och så fick man stiga ut med allt så där runt och flisa. Att jag fick liksom aldrig till ens misstag eller att man ska runt och titta vad hon riktigt målade dit. Så att jag inte sett det förrän det var här då på utställningen 1965.
Vilken uppfattning skulle du säga att Ekenäsborna i allmänhet hade? Tyckte man att hon var underlig?
Ja, jag tror att det var på det sättet att Ekenäsborna visste lite om henne.
Det var nog vi som bodde där på gården för att...
Hon gick ju ingenstans.
Hon hade ju en hushållerska.
Hon hette förresten Mina Bussman. Och det
var hon som gick och handlade och gjorde alla inköp. Och var hon någon gång någonstans så var hon ju med bil.
Så att det var nog lite vad
Ekenäsborna visste om Helene Kjörbäck, ska jag säga på den tiden.
Ja, det här var alltså Carl Gustav Blomberg som intervjuades av Gunnar Wikholm i samband med ett seminarium om Helen Kjörbäck. Och det skedde i juli 1984, därav kvaliteten också på ljudet. Vad skulle du säga, Anne Ingman? Var det vanligt det här att Kjörbäck hon målade, men man fick inte riktigt titta på det färdiga resultatet?
Jag tror att nästan alla har haft samma upplevelse, och de flesta har sett sina målningar, eller där de har suttit i modell, så har sett målningen kanske flera årtionden senare. Jag tror själv att en orsak kanske var det att hon hade ju sin egna stil i det skede och visste att då det inte är porträttlikt så kan ju modellen kanske bli lite förskräckt av att se det här. Så hon vände helt enkelt bort staffli så att modellen bara skulle gå förbi. Vi har ju faktiskt en som har sitt och hon målar, och det är just Märta Sundström. Och därför tycker jag att hon är rätt så speciell. Hon blev ju inte själv avporträtterad, det var systern Margareta som satt modell. Men hon satt bredvid Helen och kunde se då hon drog sina streck, så som Märta uttryckte det.
Intressant. Kan man veta då så här i efterhand hur många Ekenäsbor som riktigt satt modell för Helen Kjörbäck?
Det är nog svårt att exakt säga, men det var ju en väldigt produktiv tid, den tid då hon bodde i Ekenäs. Så det finns ju otaliga tavlor som är målade här. Och väldigt många bodde ju i grannhusen, speciellt där på gården Perspektivet 2 som det hette då, den här adressen. Det var 3 bostadshus, så det fanns en hel del barn. Och så har ju hyresvärden Eskil Bäckman suttit modell för flera av tavlorna.
Mm, och det lär väl finnas en historia om det också, att han sålde sitt porträtt vidare och tyckte då kanske att han hade gjort en god affär. Men skulle det ha stannat i släkten så skulle det säkert vara väldigt gott för släkten, så att säga. För konsten av henne idag är ju mycket mer värd än på den tiden, inte sant?
No, det stämmer ju absolut. Sen finns det ju då de här berättelserna och det är nog svårt att veta vilka alla som stämmer, för det finns flera historier om tavlor som Helene skulle ha gett till någon på gården där, om man inte skulle ha brytt sig om att ta emot, eller som den här berättelsen då att han har sålt det vidare.
Mm, exakt, och sen kan det vara att det är en sån sak som lyfts fram som en liten skröna sådär, att det är en bra historia att berätta att någon släkting i något skede har tackat nej till en Helene Kärrbäck-målning. Det kanske inte finns så hemskt mycket sanningshalt i det.
No, det är svårt att säga så här i efterskott att är det sant eller inte. Vi vet i några fall att man har tackat nej, men det är ju en sån historia som lätt lever vidare. Och då kan det bli många fler i de här berättelserna som påstås ha tackat nej.
Mm, vi ska höra en sån berättelse alldeles strax faktiskt om den här taxichauffören som tackade nej till en målning av Helene Kärrbäck. Men innan vi går över till det så tänkte jag nu med de här modellerna, alltså de här Ekenäsborna som satt modeller för Helene Kärrbäck. Vi har ju redan konstaterat att hon satt mycket hemma och så. Och att hur fick hon sen tag på de här modellerna? Du sa att visst, en del som bodde där på själva gården som hon säkert såg då när hon satt i Bersån eller när hon tittade ut genom fönstret, så var sådana som ställde upp som modell. Men hur fungerade annars?
No, på den tiden var adressen där hon bodde en rätt så väl trafikerad led. Man gick mellan torget och skolorna och hon kunde stå ofta långa stunder i fönstret och titta på de som gick förbi. Och såg hon då någon lämplig, så bad hon Mina, sin hushållerska Mina Bussman, att springa efter och be dem komma som modell. Och så uppgjorde de om en tidtabell. Och flera av de här personerna kom senare. Det fanns också en bensinstation på andra sidan av gatan. Och där var det de här plåtarna som var blanka, så hade en gång stått en flicka och spegla sig. Och då hade Helene tyckt att där har vi en lämplig modell. Och den flickan ställde faktiskt upp som modell.
Mm. Och jag vet att det finns ett porträtt i alla fall som heter Gördis, som lär också vara en Gördis från Ekenäs som har blivit avmålad.
Jo, det finns åtminstone 3 tavlor av Gördis. Men Gördis arbetade en tid där på gården vid Perspektivet. Och jag har nog aldrig riktigt satt mig in i den historien, men det verkar som det skulle ha funnits någon sorts matservering. Och det fanns väldigt många sådana här i Ekenäs då, vad man liksom får uppgifter om i olika böcker. Men jag har som sagt inte satt mig så in i den historien att vad det gick ut på.
Mm. Men som vi redan konstaterar så en del minnen har ju berättats från en person till en annan, och den här leken, trasiga telefonen, så kanske de lite har ändrat på vägen. En historia som det finns flera versioner om så är taxichauffören Bruno Lindholm som skulle skjutsa Helene Kärrbäck och bli erbjuden en tavla. Men vi ska faktiskt höra honom själv berätta hur det riktigt gick till. Där kan vi ju tänka då att det är ursprungskällan så att säga. Och den här skjutsen då som ägde rum i början på 40-talet, så det var i samband med att Helene Kärrbäck hade beslutat att flytta bort från Ekenäs. Hon skulle till Lovisa, till ett hem för gamla damer då i samband med där strax innan fortsättningskriget. Och Bruno Lindholm intervjuades även han på det här seminariet i Ekenäs 1984. Och så här berättar han om den skjutsen.
Och när hon hade betalat mig så sa hon att om jag ville så skulle jag få en liten tavla av henne. Men jag sa tacka nej, att det är bra.
Som det är när man har fått sin betalning så då är saken klar.
Ja, så här i efterhand så kanske det nog var lite surt där att man tackade nej till en tavla av Helen Kärrbäck.
Jo, jag tror att han har, Bruno Lindholm har varit medveten om att värde hade stigit ändå på 80-talet så pass mycket att det skulle ha varit trevligt att ha den där tavlan.
Men där ser man den här kulturen att hade man fått betalt för sitt så var det bra så att man behövde inte mera än det. Men det här är alltså en historia som jag själv har hört och i den historien så, i den versionen kan vi väl säga, så då var det mera tal om att Kärrbäck hade erbjudit en målning till en taxichaufför istället för pengar och den här taxichauffören då hade sagt nej, men det är inte riktigt sant då. Men jag har förstått att du också har hört en annan version av en släkting till Bruno Lindholm.
Ja, och jag tror att där är just det att när historien har gått vidare så har den fått en liten annan form, men det är helt klart att Bruno Lindholm var den som hon fick att köra henne till Lovisa. Och det var lite problematiskt hela den här färden. Hon försökte först få ordnat med ambulans, men de tog bara invalider och sjuka. Och det var brist på bensin, så det var väldigt svårt att få någon att skjutsa. Och då Bruno Lindholm ställde upp och bilen dessutom under färden gick sönder och de var tvungna att åka till ett garage i Helsingfors för att reparera, så tyckte hon att hon skulle betala för det här extra besväret. Men den här historien har ju alltså levt vidare i olika former om att Helen har bett om transport från torget och då erbjuder sig att betala med en tavla. Jag kanske håller mig till den här Bruno Lindholms historien själv.
Ja, exakt. Det var ju han som var med också, så han tog det väl veta bäst. Även om man kanske också kryddar den historien lite efter några år. Men när det gäller just Helen Kärrbäck i Ekenäs så konstaterar vi ju redan att många Ekenäsbor satt modell för henne. Men vet du att finns det något porträtt av en Ekenäsbo som har stannat i släkten som finns och hänger någonstans i något hem då med kopplingar till Ekenäs?
Nu ska jag nog inte riktigt säga med säkerhet och speciellt inte hur den har hamnat, men jag har för mig att det finns. Men det är bäst att inte jag riktigt, då kan det bli en nyskröna.
Ja, exakt. Och att konstatera är ju att det dyker ju upp så att säga nya målningar av Helen Kärrbäck också. Det är inte så hemskt länge sedan här i höstas så visades det upp för första gången en målning. Flickan från Barösund som man inte heller hade riktigt känt till att fanns på riktigt. Förutom i den här familjen då, där den här tavlan hade alltid funnits. Och det är ju ganska fint. Vem vet, kanske någon har en Kärrbäck där hemma på väggen utan att man vet om det. Fast idag kanske man nog skulle ha tagit reda på det i något skede.
Man skulle ju tro det i alla fall. Men det är ju ändå intressant att det är flera tavlor som under de senaste 10 åren har dykt upp. Så vem vet, nu finns det kanske ännu kvar av dem.
Vem vet, ja. Och Anne Ingman, du nämnde redan Märta Sundström här som är en person som du minns mycket bra av det här, hennes minnen och att hon har suttit som en av få då faktiskt och tittat på när Helen Kärrbäck målade. Oftast så fick man alltså inte se slutresultatet. Jag hittade en intervju med Märta Sundström i vårt arkiv som är ungefär 12 år gammal och hon träffade alltså henne ganska många gånger. Hon brukar hälsa på där hos konstnären där i Perspektivet 2 som det då hette. Raseborgsvägen heter det idag. Den här gatan där mellan vägen i Ekenäs där hon då bodde. Första gången Märta Sundström träffade Helen Kärrbäck så då var Märta 15 år. Och precis som du nämnde här Anne så hennes syster stod modell liksom hennes då farbror. Och det är lite oklart där om det här porträttet just av farbrodern, husvärden alltså då. Det blev klart, men systerns porträtt är lite oklart. Blev det någonsin färdigt? Det var väl så att den här systern insjuknade. Och det var strax innan hon flyttade till Lovisa, Helen. Och därför vet man inte riktigt vad det blev av med den, inte sant?
Nej, man tror ju att det kanske hela vinterkriget kom ju för innan. Och då var ju Helen också evakuerad ut ur Ekenäs. Hon bodde bland annat i Tenala. Och det här, och Margareta, hon blev sjuk och intagen på sjukhus i Helsingfors. Och det var en period då hon inte kunde sitta som modell. Och man har aldrig riktigt hittat den tavlan som skulle kunna passa ihop med just Margareta.
Så vad det gick med den så vet vi inte riktigt. Men som sagt, Märta Sundström ska här nu få berätta hennes, några säkert av hennes många minnen av den Skärmik.
Det kommer jag ihåg att på vintern var min pappa alltid och för åt henne ved till sina spisar. För det var ju bara kakelugnar och sån eldning. Och sen var det på det viset att när vi plockade kantareller på hösten så var mamma alltid och sa att de här ska föras till en Skärbäck. Och det var samma sak med blåbären som vi plockade.
Varför ville hon att de skulle föras just åt Helene?
Därför för att vi visste att hon inte hade så lätt. Hon hade inte alltid så stora inkomster.
Så att ni hjälpte henne?
Nå, på sätt och vis. Och just det där med när pappa förde ved åt henne så blev vi alltid inbjudna. Och då kokade hon varmt te åt oss.
Det här berättar alltså Märta Sundström år 2007 för Hanna Berntsson. Och den här intervjun har jag alltså grävt fram ur arkivet. Det är ju lite intressant det här, Anne, att då uppfattar man Helene Skärbäck som ofta att hon hade det inte så bra ekonomiskt. Med tanke på att idag är ju hennes konst väldigt värdefull. Var det så i stora delar av hennes liv att hon hade det lite knapert, eller hann hon känna av det här att hennes konst började uppskatta så att hon fick betalt för den?
No, hon var ju rätt så anspråkslös många gånger också och tyckte att till exempel konsthandlare Gösta Stenman bara för högt pris för hennes tavlor. Hon har bland annat någon sagt att 50 mark, det var ju mark på den tiden, att 50 mark är tillräckligt. Och det här, jag känner inte när jag läser om i hennes brev och så att hon själv skulle uppfatta att hon var fattig på något sätt eller hade det riktigt dåligt ekonomiskt. Inte hade hon ju någon överflöd, men hon var kanske också en sån som ville leva rätt så enkelt. Så där kan det ju finnas olika tolkningar också. Man kanske utifrån sett tyckte att hon hade det eländigt, men hon kanske inte upplevde det så riktigt själv.
Hon var också dessutom så involverad i sitt målande att då kanske inte hon ville ha. Hon behövde inte så mycket annat som stöd där, utan det var det som hon drevs av.
Jag tror att hon ville ha väldigt enkelt runt sig för att koncentrera sig helt på sin konst.
Vi pratar om Helene Skärbäck som, ja, kan man säga att namnet har nämnts en hel del i media den senaste veckan på grund av filmen om den här konstnären som hade premiär i fredags. Den heter rätt och slett Helene. Regissören Antti J. Jokinen så har inspirerats av Rakel Liehus roman Helene när han skrev manuset till den här filmen. Och då kan man ju undra att stämmer det så där med vad man har för uppfattning om henne på riktigt. Anne Ingman, först och främst, du har sett den här filmen i helgen. Vad tyckte du om den?
Jo, jag såg den på fredagen. Det där är ju en fråga förstås. Som film tyckte jag ju bra om den. Men som Helene-film vet jag inte om jag tyckte lika bra om den.
Ja, är det liksom just det att den känns inte så verklighetstrogen för dig som har satt in dig i hennes liv?
Det är ju det att jag har byggt upp min tolkning av Helene utgående från i första hand ursprungskällor, läst brev, talat med dem som faktiskt har träffat henne. Och då blir det, har jag fått en helt annan uppfattning. Och det var lite svårt för mig att det här, se samma sak i filmen. Den var nog mera. No, jag vet att boken, den här romanen har jag inte riktigt klar av att läsa heller. För där var en beskrivningen av Ekenäs en helt annan än vad jag uppfattar när jag lever här i staden. Så den tolkningen som filmen har så tycker jag nog själv att det är mera fantasi än verklighet.
No, var skiljer det sig? Vad är det som du stöder dig på liksom, om man tänker på hur hon skildras, Helene Skärbäck?
Ska vi säga den här, den går ju väldigt mycket ut på den här historien, eventuellt kärlekshistoria som man vill få det här, det att verkar som med Einar Reuter. Och jag tror inte, eller min uppfattning är inte riktigt densamma som den i filmen. De var väldigt goda vänner och Helene blev upprörd då. Hon fick ett brev om att han förlovat sig. Men jag känner inte att jag i övrigt har uppfattat liksom samma sak som man då har tagit fasta på i filmen. Och sen kanske det liksom stör mig lite att Ekenäs inte beskrivs eller tas upp på det sättet som det var i verkligheten. Att det var bara en sån här liten utfärd som man gjorde till en stad som man fick uppfattningen att Helene knappt visste om att fanns, fast hennes släktrötter ju i verkligheten fanns både från mammans och pappans sida här. Och så var ju liksom själva skildringen av landskapen fel om man känner till Ekenäs.
Så det kan vara att de som går och tittar på filmen om Helene Kjærbekk och vet någonting om henne så kanske blir lite störda. Men om man inte är så hemskt insatt i hennes liv och hur det var, så då kanske man kan se den utan att reagera. Samtidigt då kanske folk får kanske en lite felaktig bild då av henne.
No, det är det som jag är lite rädd för, att det här blir nu liksom den allmänna liksom fakta. För man ofta så, fast man vet att det är fiktion, eller som det stod i den här filmen i sluttexten, att den är inspirerad av Helene Kjærbekks liv. Så det man har sett så fastnar kanske på näthinnan, och då tycker man så småningom att det är verklighet. Men där fanns ju, alltså Laura Birn tycker jag ju att en utomordentlig skådespelerska, och hon hade tagit till sig liksom Helens väsen bra. Och det här, och många bildvinklar var väldigt fina och trevliga, men att det var kanske den här faktasidan som störde mig.
Mm, och det var ju också en sak som recensenten i Hufvudstadsbladet hade reagerat på, att varför lägger man så stor vikt på den här kärlekshistorien, att kan inte en kvinna få skina och vara den kvinna hon är, varför måste alltid blandas in den här kärlekshistorien till mannen? Och kanske inte här att i filmen så trånar hon mycket efter en man, medan på riktigt kanske hon trånar mera efter konsten och måleriet.
Konsten och någon att samtala kring konst med. Och jag tror att det var det han mera betydde för henne. En person som man verkligen kan bolla sina tankar med.
Mm. Nåväl. Hon får väldigt mycket synlighet förstås med den här filmen och nu den här stora konstutställningen också i Helsingfors. Tror du att i och med att hon nu är aktuell så höjer det här intressemånet för Helene Kjærbekk?
No, det är ju klart att allt tillsammans så gör att intresse blir större. Så det tycker jag själv att jag har upplevt under alla de här åren nu som jag har gestaltat Helene. Att med åren när det har varit mera utställningar, vi hade ju Helens 150-årsutställning på Ateneum också. Så varje gång det kommer någon större utställning eller som i det här fallet också filmen till, så växer ju intresse mera.